Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så minns en gång nu när, det här är ju några år sedan, när vi stod hade nykterhetskontroll. Ja, ni vet, utanför en skola liksom, Södermalm. Och så kommer ju en sån här liten dagisklass knatande i sina västar, ni vet. De håller varandra i så här rep och går så här liksom.
Så gullig, så
ja, de är så här. Och så är de 4-5 som kan ju prata så här. Så jag så här, höll jag på att blåsa en person liksom. Ja, blås här, ja det ser bra ut. Så jag såg att han tittade bakom mig. Och då såg jag så här, att en liten så här tjej hade stannat upp i det mitt i ledet, du vet, och det blir så här elefanterna när de liksom så här i Djungelboken och krockar, och så står hon och tittar, så är bara, är han full gubben.
Hur var det här då?
Fantastiskt, äntligen så är vi igång med ett nytt rykande färskt nattavsnitt den här veckan. På grund av, vi skyller mest på Nadim som är så populär, alla vill ha honom. Så att den lilla tid vi får med honom får förläggas på mörktid, nattimmarna här.
Ja, det är mitt fel, mitt schema är galet.
Kändisnadde, det är tidningar hit, tv dit och allt möjligt. Vi andra är bara lortar i sammanhanget. Men vi kämpar på ändå.
Se oss som Jupiters månar som snurrar kring planeten liksom, så här, i ett evigt kretslopp.
Planeten som heter Nadim.
Ja. Egentligen är vi alla stjärnor.
Försvinner, så snart, lugna.
Snart är vi alla stjärnor i hans universum. Kan vi tänka så?
Vi gör så här. Vi har ett digert schema att gå igenom. Flera intressanta ämnen, naturligtvis. Det har inte saknats ämnen att ta upp och prata om, tyvärr, den här gången också. Men vi börjar i vanlig ordning, brukligt som det är, med en incheckning. Och nu vänder jag mig inledningsvis till Nadim.
Tackar. Jag har haft en väldigt hektisk tid sedan vi avslutade senast. Vi har ju vetat länge att jag ska byta jobb efter jul. Men äntligen så fick det bli utannonserat. Och jag fick berätta vad jag skulle göra. Och vilket var väldigt roligt och väldigt peppigt. Så det har varit ganska mycket kring den grejen för min del. Det blev mycket mer media än vad jag faktiskt trodde. Och visste inte, jag hade inte räknat med så mycket. Men det blev väldigt mycket media. Och det blev bra media, tycker jag. Jag är ganska nöjd med det som har varit, och även frågorna och intresset kring, och också mottagandet, det trodde jag inte. Jag trodde många skulle rycka på ögonbrynen och tänkte, jaha, ska han göra det? Men mottagandet har varit väldigt fint, får jag säga, och över förväntan. Och jag känner som att jag redan har 1000 saker som jag ska börja jobba med när jag väl tillträder som verksamhetschef för nattvandring.nu efter jul. Så det har varit roligt med det. Och sen har det varit ganska... Alltså jag vet inte vad det är de här två månaderna. Men det är någonting med oktober, november och mars, april i mitt ordinarie jobb som kommunpolis. Det är helt brutalt vad mycket det är som händer. Det är dagar, kvällar, allting händer samtidigt. Samtidigt som jag har haft fullbokat på mina lediga dagar från jobbet för att föreläsa, så har jag fått säkert 10 förfrågningar till kring de här dagarna som jag har fått neka då. Så det känns som att alla vill ha allting just de här två månaderna. Men jag ser mycket fram emot att faktiskt jobba november ut och sen gå på några veckors semester innan jag börjar nya jobbet. Det ska bli väldigt skönt, för då kommer jag, det kommer jag inte tro på, men jag kommer checka ut från överallt faktiskt.
Bullshit.
Men det är du faktiskt ganska bra på, för jag minns att du har gjort det en annan gång. Ja. Checkat ut i semestern, och då har du faktiskt gjort det av det jag kan se i alla fall.
Det har jag gjort. Peppe, du tänker på senaste semestern där jag var iväg en vecka med familjen. Då var jag väldigt aktiv. Och det var bara en vecka, så det räknas knappt. Men det här semestern som jag har nu är nästan 4 veckor över jul. Så då kommer jag checka ut. Du får checka mig på det sen. Men sen måste också, ja, men sen måste ärligt också ta upp lite grann det som händer i omvärlden. Nu vet inte, jag blir den som blir lite deppig och nere det här avsnittet. Men jag vet inte, det som pågår nere i Mellanöstern, det påverkar mig jävligt mycket. Jag vet inte om det är för att Libanon håller på att bli indraget, eller så är det för att det sjuka med människor på sociala medier, och det här har tagits fram det sjukaste från alla sidor, det är de gränslösa individerna som skriver till en och avkräver en liksom en slags lojalitet, eller som blir sura på en för att man inte har sagt något, eller som blir sura för att man har sagt det ena eller det andra. Och det här är uteslutande, ska jag säga, människor som inte har upplevt krig. De vet inte vad de pratar om. Det här är människor som har en fast övertygelse om det här. Och till slut så att jag tappade det på en person och skrev ett ganska långt, halvelakt meddelande som svar. Jag lyckades radera det innan den personen läste det. Men kontentan är att folk måste förstå att framförallt människor som jag då, som har flytt ifrån de här länderna, som har upplevt de här krigen, som ser barn som ser ut som dina egna barn, eller som du själv såg ut som barn, ligga under rasmaster, som ser vuxna som ser ut som dina föräldrar och släktingar, som i vissa fall är det dina släktingar, det påverkar en. Och det enda man kan göra, antingen så går man all in och så tappar man det och blir vansinnig och skriver sjuka grejer på sociala medier, för det hade jag absolut kunnat göra, eller så avskärmar man sig, och jag har valt det senare. För att det har fan varit riktigt, riktigt jobbigt. Och när jag får typ så här 5-6 meddelanden i veckan om att varför gör du inte det, varför delar du inte detta, det, fuck you vill jag bara säga, på riktigt, dra åt helvete, ni vet inte vad fan ni pratar om. Och det har stört mig väldigt mycket och plockat fram lite sån här gammal ilska som jag har burit inom mig mot människor på sociala medier. Som tur har jag inte gjort något med den, men jag vill bara få ur med det och säga det, för det har påverkat, och jag vet att det har påverkat fler än jag, för vi har en liten grupp med människor med den bakgrunden där vi har skrivit, och vissa har stått ut med mer än andra. Och ja, klimatet är helt stört. Om vi trodde höger-vänsterfrågan i Sverige var polariserad, så är det ingenting mot det här.
Ja, men det är klart som fan att det påverkar. Det märker ju bara jag som inte har någonting med det här att göra. Och för er då som får lite flashbacks, och precis som du säger, med direkta kopplingar, det tror fan att det blir extremt jävla påtagligt, såklart. Men Jag vill inte på något sätt prata ner den här frågan, men jag vill återkoppla lite till det som hände när du gick ut att du skulle börja på nattvandrare här.
Ja, men det är bra, vi pratar om det istället.
Nej, men det är lite roligare om inte annat. För det den intervjun du gjorde i, var det Morgonsoffan på TV4? Heter det Morgonsoffan? Nyhetssoffan?
Nyhetsmorgon.
Nyhetsmorgon. Ja. Den var... Det skulle jag faktiskt säga är ett av dina bättre framträdanden någonsin. Jag tycker du fick fram så förbannat mycket av det som krävs av samhället och vad som kanske saknas och nedprioriteras inom polisen. Jag blev jävligt glad och varm. Det blev så jävla bra. Sen tror jag att den personen eller de personerna som har sett till så att du numera sitter då som blivande verksamhetschef för nattvandrare har gjort ett jävla rekrytering. Där har man tänkt till. Jag tror att synergieffekterna av dig som person, dina föreläsningar och det du är ute och sprider kommer att göra att nattvandrare.nu inom ett år har kraftigt ökat upp antalet nattvandrare. Om jag skulle ha fel så bjuder jag på en middag med allt som tillbehör.
Till mig också, eller?
Till och med till dig.
Ja, men, tack Peppe. Jag har faktiskt med dig. Jag tyckte också att den intervjun var väldigt bra. Jag tyckte den intervjun var gott om tid och jag fick ut det som jag ville säga. Så kul att det gick igenom. Fick också väldigt fin respons efter det, men jag uppskattar det. Tack. Och det känns också väldigt roligt med det nya med. Det är kul.
Tackar för enade. Mm. Peppe, vi fortsätter med dig.
Ja, nej, men jag har också haft en hel del sista. Allt ifrån intervju med Morgenbladet, eller ja, på norsk media, om allting som händer och sker i Sverige och vad Norge och norrmännen ska tänka på för att inte hamna där vi är. Det är ju en viss utmaning att ha en intervju på norska, men det var skoj. Sen har jag varit ute och rest en del, varit uppe i bland annat Umeå och hälsat på studerandeföreningen där uppe, Polisförbundets studerandeförening, i samband med att vi var på Moderaternas partistämma där och lyfte våra frågor.
Var ni på den?
Ja, men vi åker ju runt ibland, Polisförbundet då, och är med på vissa stämmor i vissa delar och sådär. Och sen så hade vi såklart lite ledig tid där uppe, och då gjorde jag ju vad jag gör som, eller mitt stora nöje, det är att gå på riktigt, riktigt bra drinkbarer. Och då var jag på en bar som heter Facit Bar. Emil Oreng och ett par vänner till honom har en riktigt fin, trevlig bar där uppe. Så det kan jag varmt rekommendera. Svinbra drinkar och gött käk. Riktigt trevlig personal.
Jag tyckte jag såg det på ett kort, men var det Kristersson eller?
Mm, stämmer bra.
Just det.
Ja, men det är alltid trevligt att komma ut och möta politiker och prata om vår vardag och förmedla det vi ser och hör och det vi känner behöver förbättras och fortsätta och sådär. Så det, ja, men det är alltid trevligt. Det är kul att komma ut och kunna påverka det vi kan.
Tog du bild med Kristersson eller?
Nej, Kristersson ville ju såklart vara med på bild med mig, så då kände jag, ja.
För jag tänkte, det kunde ju blivit en sån här riktig Arkdal-bild om du är med på vad jag menar. Arkdal är du Peppe, om man står vid Arkdal så inser man att han är ganska lång och statsministern kanske stått vid dig Peppe och insett att du är ganska lång.
Du är ju den roliga killen i gruppen. Han fick vi ett lyssnarmail ifrån, så du måste äga den rollen.
Fortsätt vad du helt enkelt.
Mm. Om jag känner mig ändå lite nödgad att knyta an till Nadims lite mörka spår här den här sista tiden, för jag tycker det är lite intressant att, ja, men Nadim berättar såklart utifrån sina erfarenheter, självupplevda, och kan verkligen liksom örat mot rälsen i liksom upplevelse och problemen. Och då tänker jag att det har påverkat mig otroligt mycket, som är liksom en kille från Dalarna som har noll erfarenhet av krig och det här, och som ändå har blivit otroligt påverkad av det som framförallt, får man väl säga, det är ju en konflikt över decennier, men man får väl säga att det tog fart här i 7 oktober. Och det har satt en otrolig prägel på mig och på jobbet. För dels är man ju, precis som vi alla är, men på sociala medier, och det blir ju en skitstorm av rang när sånt här händer. Och det är ju bortom det här att barn och civila, kvinnor och män dör på båda sidor i det här hemska, så blir det oerhört tydligt att det är ett otroligt informationskrig. Och det behandlar inte sociala medier särskilt bra, utan det är liksom, ja, det blir groteskt. Men sen är det så att det här har ju gjort att, jag menar, båda ländernas ambassader ligger i Stockholm. Det är liksom det är otroligt mycket press, det ska vara bevakningar, det har varit dagliga demonstrationer. Och det blir så här att ena stunden så står man, det blir väldigt så här kontraster för en, samtidigt som man får en, vad ska man säga, man får en inblick, om än bara på ytan, i båda sidor av konflikten. Ena stunden står man vid judiska skolan med beväpnad, och föräldrar liksom kommer fram och är helt förstörd av oro för sina barn. Och sen en timme senare står man och bevakar en pro-palestinsk demonstration där man är lika orolig för sina barn som är kvar i landet och sådär. Det blir liksom, det blir väldigt omtumlande, och man vet liksom, vi är såklart neutrala och men man blir påverkad av det liksom, och det tumlar runt. Och sen, det ska sägas att det tycker jag det är viktigt att du sa, du tog upp en sak där, Nadim, att ja, men liksom att man måste hålla huvudet kallt, och man måste, det är oerhört svårt att förstå liksom bakliggande orsaker och hur människor känner. Och det tycker jag, det vill jag lyfta fram, att polismyndigheten med, genom dialogpolisen har blivit väldigt bra på att faktiskt försöka ge de här ordningspoliserna som kommer till sitt jobb och slänger på sin uniform, nu ska jag göra mitt jobb här idag, att faktiskt ge dem en kontext. Vad är det vi jobbar mot idag? Vad kan vi få för känslor? Vad grundar sig de här konflikterna i? Mm. Och ge en bakgrund och en förståelse. Det tycker jag är jävligt värdefullt att fatta. Varför står jag på den här platsen idag? Jo, därför att. Och så berättar de. Och då har ju, de bygger ju det på, de har läst på, de har ju kontakt med arrangörer av olika demonstrationer. De får deras oro, deras farhågor, deras ilska, frustration. Och nu är det så, folk brukar vara arga ibland och säga, åh, hela världen tar sina konflikter hit till Sverige. Ja, det är väl inget unikt just för Sverige. Det är väl så att människor flyr, det är klart de tar med sig sina hjärtefrågor eller brinnande konflikter hit. Man lämnar ju inte en identitet bara för att man flyttar till ett annat land. Så det är klart att vi får se sånt här. Och då måste vi vara, ju mer kunskap vi har, vi måste ha det för att faktiskt kunna...
Pratar du om KRP? Denna vackra förkortning.
Vad står det ens för? Ja, konflikterna, principer.
Konflikterna, principer. Där är ju kunskap en stor del, ja, men för det att är förstå det. Och jag tror inte, agera.
Ja, exakt så. Jag tror inte alla poliser har vetat om det. Ibland har jag själv suttit och kliat med huvudet på någon konflikt och bara, vad är den här kvinnan arg och står och skriker på mig om? Jo, därför att. Sen kommer inte jag kunna ge något bra svar, bara, det är lugnt, de slutar bomba imorgon eller något sånt där. Utan, men man måste kunna säga liksom,
att det handlar om.
Ja, nej. Men jag, för att knyta ihop det här röriga säcken, så jag har också blivit väldigt påverkad av det, mer än jag trodde. Så jag kan förstå, jag kan verkligen förstå det du säger, Nadim, och alla de här människorna som lever här. Väldigt många av dem har ju en oro för anhöriga i den här regionen, såklart. Och det är klart att det blir ju personligt för dem på alla sätt. Och det är svårt, och alla de här känslorna, och liksom hålla sig kall, men förstår du, hålla sig neutral och kylig. Jag klarar det såklart, men det är fräter, det är väl det jag vill säga.
Och det är fan inte enkelt, för det är ett jävla hat som finns just nu, som ja, jag skulle nog säga, det är hatet som jag upplever, har jag nog kanske inte upplevt tidigare på det här sättet. Mellan vissa grupper.
Nej, du menar mellan grupperna. Jag ska säga så här att min erfarenhet, nu har jag jobbat med det sen det började, och det är demonstrationer varenda dag. Och det är det enda jag gör. Liksom, jag ser knappt min arbetsgrupp. Därför att jag måste jobba i SPT. Det tycker jag är kul, inget gnäll om det. Men man förstår ju liksom att de här krafterna, man ska säga, de här, det ligger otroligt djupt. Och det tror jag liksom man ibland har fan svårt att greppa, som när vi folk brukar raljera om att vi är fredsskadade, vi har inte varit i konflikt på 200 år. Och det ligger ju lite i det, när man inte faktiskt har upplevt en riktig kris. Vi har upplevt kriser som hela världen, såklart, som pandemi och sånt, men vi har inte upplevt alltså krig i den formen.
Nej, jag tycker också att det är på sin plats att framhäva polismyndighetens arbete i det här. Jag håller helt med dig. Vi har också haft en del liksom, demonstrationer och liksom, god kontakt med arrangörer. Och där tycker jag att omvärldsbevakningen har verkligen fungerat inom polismyndigheten, där vi har hanterat de här frågorna. För de här är liksom, det kan ju vara en av världens svåraste fråga att hantera, och kunna differentiera däremellan och skydda de olika intressena tycker jag vi har gjort väldigt bra. Sen måste jag också säga att generellt upplever jag att, och nu ska jag inte framhäva mig själv som den mest pålästa på, även om jag kommer från regionen, men generellt så är kunskapsnivån kring den här frågan är så otroligt låg bland väldigt många vuxna människor. Jag menar, man frågar varför finns det ingen tvåstatslösning? Ja, men de gångerna man har gjort det, så har extremister mördat de människorna, bland annat en Bernad Bernadotte liksom. Så att det finns en historia som gör att vi aldrig kommit framåt, och sen är det liksom, man behöver veta vad det är som pågår där nere som gemene man. Så ja, Martin, vill du berätta vad du har gjort eller ska vi prata mer om detta?
Jag lyssnade på vårat förra avsnitt och då fick jag så mycket kritik för att prata så mycket, så att jag ska försöka hålla mig lite kortare då. Men jag tyckte bara, eftersom jag är en vän av SPT, särskilda polistaktiken, så blir jag ju varm om hjärtat när Victor pratar om kunskapen. För den är ju så himla viktig. Det är ju en del av de här konfliktreducerande principerna. Victor, du vill flika in något där?
Ja, det var bra. Dels det här SPT, och jag vill lyfta fram en sak som faktiskt har varit väldigt positiv, men som såklart, som allt, har en downside också. Men, och det hänger ihop med det SPT som du säger. Och det tycker jag man fan ser ett kvitto på nu, att vi har gjort det här SPT-konceptet. I början var det de tre storstäderna som hade det. Vi åkte land och rike runt och hjälpte till. Jättekul. Men nu har man faktiskt spridit på SPT:n att, liksom, att det finns regional resurs och kunskap. Sen är det så att dels många av dem säger att ja, men vi har ju inte så mycket som händer som i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fine. Men nu under de här otroligt ansenliga veckorna har vi haft fördelen att jobba med kollegor från Dalarna, Östersund, Uppsala, Örebro, Gotland. Och det har varit så jävla dugligt och bra folk. Och de kan konceptet. De är öppna och säger, vi har inte jobbat med det. Och då märker man när det händer att ja, men de kan ju det här. Och då tycker jag det är så jävla fint på något sätt. Nu låter det riktigt löjligt. Men liksom att vi har en bred kompetens. Det är dugligt folk där ute i landet som kommer till vår hjälp. Det tycker jag är jävligt fint. Vi hjälper dem när det behövs och alla är beredda att stötta upp. Man åker hemifrån, man lämnar familj, man åker iväg en vecka, bor på hotell, och visst, det är säkert lyxigt, men det är inte kul att vara borta. Och hjälper till och alla gör ett jävla bra jobb. Jag har inte upplevt något gnäll, det är inget så här, varför måste jag åka, utan folk tycker det är jävla kul. Sen är ju såklart downsiden är ju att det blir ofrånkomligt, så de lämnar ju sin lokala problembild, för att använda polisspråk. De lämnar alltså våldet, problemen, allt det där hemma blir ju lidande, för de måste ju också jobba någon annanstans. Och det kan säkert Peppe med lyfta fanan och återbörja prata om att vi behöver bli fler. Men det blir väldigt tydligt i sådana här situationer att ja, det behöver vi. Men kontentan var, de är kunniga, de är duktiga, de är oerhört arbetsvilliga. Och jag tycker det är så jävla kul att se. Det hoppar in tre personer man aldrig jobbar med. När passet är slut, då typ känner man dem och vet fan vilket bra folk det här är. Vad bra, duktiga poliser det är. Vad kul.
Det är den absolut största fördelen nu när vi skickas land och rike runt. Att man skapar jävligt trevliga kontakter. Man får se andra arbetssätt. Man kan sprida sin kunskap förhoppningsvis. Men också framförallt ta med sig hem. Och då tänker jag kanske inte framförallt SPT utan övriga förstärkningar runt om. För det ska man ju veta, att vi jobbar ju väldigt, väldigt olika runt om i landet. Men helt klart, än så länge, det mesta ska sägas är väl ändå frivilligt. Men det börjar ju knorras på en hel del ställen nu. Det börjar bli kännbart. Och
det knakar.
Ja, det gör det. Och framförallt när man ska liksom dra ut det minsta droppen ur trasan här, liksom att nyttja avtalen till max. Man kör restid och sen så ska det arbetas en jäkla massa pass på kort tid med slitiga arbetspass, och sen ska man resa hem för att sen jobba. Här måste vi ta ett helhetstag, och fan, jag lider med er som jobbar uppe i Stockholm och hela tiden har nytt folk som man ska liksom lära känna och vara tjener.
Man ska också komma ihåg det här Peppe,
även det.
Som du säger Peppe, den dagen folk inte vill åka längre utan blir pekade på, få semester indragna, kommer de att göra ett bra jobb när de kommer upp? Kommer de att tänka så här, fan vad kul det ska bli med en vecka i Stockholm? Eller kommer de att tänka så här, vilket jävla röv det här är, jag ska inte göra ett skit? Och det handlar inte bara om poliser, det går till vilken bransch som helst. Vem gör ett bra jobb när man blir tvingad till något?
Och så är det ju faktiskt i vissa områden. Vissa områden vill inte åka längre, för de har varit uppe x antal gånger och det ska liksom vara minimalt med ersättning och sådär. Det tror fasen att man ledsnar till slut. Sen, det positiva i det här, och det finns ju många positiva delar såklart, men här skulle jag vilja säga att här har rätt så många chefer en jäkla möjlighet att steppa fram och visa att man i handling faktiskt menar saker och ting när man pratar till exempel arbetsmiljö. För det finns ingenting som säger att du inte kan åka upp på arbetstid istället för restid, vilket gör att du kommer få mer vila och kan återhämta dig och också känna att man får något tillbaks när man ställer upp. Så här, ett medskick till alla det, chefer som förhoppningsvis lyssnar på det här. Ta nu chansen och visa ert ledarskap.
Det du säger är så jävla viktigt. För det där med det är dumsnålt. Det sparar inga stora summor i slutändan. För man är beredd att gödsla med övertid på andra, i andra sammanhang. Det enda det man gör är att man retar upp folk och gör dem avvokt inställda. Så det är larvet med restid. Så, det är snack om att gräva ner, såga av grenen man sitter på, gräva gropen djup och allt det där. Löjligt. Så, bra medskick. Chefer, lystring.
Jag lystrar som chef.
Men vi pratar om chefer, med mandat.
Vi pratar riktiga chefer nu, Arktal. Riktiga chefer.
Jag försökte bara säga så för att komma in och få en syl i vädret igen och fortsätta med min del här.
Hade inte du pratat för mycket eller hur? Nej.
Nej, men jag tänkte, så mycket var det inte sist att det bara på 30 sekunder.
Du får absolut en kvart till. Kom igen.
Tack. Jag ville bara fortsätta på det Victor sa egentligen, att det var så fint. Just, jag ville bara visa lyssnarna här just vår särskilda polistaktik som används vid kravaller och folksamlingar och fotbollsmatcher och sådär. Och då har vi grunden i det är ju de konfliktreducerande principerna. Det som jag var inne och svamlade om KRP förut. Och den viktigaste delen som är så himla fin med svensk polis, och vi har ju fått det från Danmark, så här, den delen, det är ju kunskap är en sån jättedel där. Det innebär ju till exempel att vet man om hur de här manifestationerna brukar vara, man har kontakter in mot de som anordnar manifestationerna, så behöver inte vi dra igång med jättemycket poliser, vara jätteoroliga och storma fram för att det samlas människor med flaggor och vifta på torg. Då vet vi att de kommer samlas där, de vill uttrycka sin oro och sitt stöd för Palestina på ett ordnat sätt. Erfarenheten säger att det här är inga bråkstakar. Då kan vi ta det ganska lugnt och vårt agerande jagar inte upp någon mer. Och vi kan anpassa vår resurs och ha en dialog med dem. Hade vi inte vetat någonting så kan man bli lite orolig och sådär, oj herregud, nu drar det igång någonting och det blir farligt och så kommer en massa. Men det behöver vi inte när vi har sån kunskap. Och det är väldigt bra. Och där är ju dialogpoliserna mega viktiga. Vi har jätteduktiga dialogpoliser i Göteborg och jag vet att ni har det också i Stockholm. Och det är en jätteviktig del. Det är en resurs, den lilla resursen som är dialogpoliser, den sparar ju väldigt mycket övrig resurs. Verkligen, om de gör sitt jobb där som de brukar göra.
Vi pratade ju om det berörde, det ska vi inte dra upp igen, men det här uppdrag ganska med påskravallarna som där togs det upp när inte dialogpolisen hade involverats på ett bra sätt och att även motparten är fel, men de goda krafter vi normalt sett använder oss av är ju inte motparten, men de externa medspelarna lyfte ju att det hade varit dålig närvaro med dialogpolisen. Så att de har större betydelse än man kan tro. Och tyvärr då igen så måste man ju irritera det mig att liksom dialogpolisen är fortfarande hävdar ett av de mest missförstådda polisuppdragen i Sverige. Utan man tror att det handlar om något daltande och gullande och klapp.
Saft och bulle och det här snacket som brukar dra igång.
Klia haka och nja. Utan det är ju inte det det är. Utan, och det retar upp mig. Liksom för det handlar ju inte alls om det.
Nej, det är bra. Apropå saker som retar upp dig så måste jag också dra att jag har varit på fantastiska brittiska öarna och spelat golf ett par dagar också i Skottland. Det vill jag veta.
Jag skulle fråga hur senaste rundan gick. Bra.
Du, den gick faktiskt ganska bra. Jag har ju varit på brittiska öarna på Irland, Nordirland, England och Skottland och spelat golf.
Men vänta, hur många gånger har du varit iväg där? Var det på Trumps bana eller har du varit iväg igen eller?
Ja, jag har en årlig resa sedan 2015 med ett stort gäng. De har hållit på några år till, så att det är ganska många år så jag har varit runt. Och jag måste medge att en gammal anrik fin skotsk klubb köptes upp för ett par år sedan av just nämnda Trump. Så att vi var faktiskt spelade en runda där också. Och sen spelade vi på andra härliga linksbanor. Det är ju linksgolf då längs med kusten över vattnet där. Det är väldigt, väldigt fint. Så det gick faktiskt ganska bra.
Linksgolf. Tack.
Ja. Ja, exakt. Det var det du väntade på.
Men tack, tack.
Jag vet
tack,
att det finns
tackar.
Ju... ni vet ju också, vi får ju tusentals mejl från lyssnarna som vill höra mer än golf. Så, men jag får ändå stanna
ja,
där.
Ja, men är det inte linksgolf mest de vill höra om?
Ja. Så det har vi gjort. Och annars så har det varit... Det är fortfarande den här känslan av att befinna sig i en torktumlare som i myndigheten fortsätter för övrigt annars där med... Palestina, Israel, demonstrationer, fotbollsmatcher, gängvåld och allt annat. Så att full fart.
Fotbollen, vi ser ljuset i tunneln. Det är på det sista derbyt har spelats exempelvis i Stockholm.
Ja, vi har faktiskt de rätt stora matcher kvar i Göteborg här. Närmast är IFK mot Elfsborg. Och sen har vi den största matchen för året, tror jag det blir rent... om man ser till resurs från polisen är ju IFK mot AIK den 6 november.
Där undrar vilka som åker ut.
Ja, börja inte nu, Mr. Plast.
Men lugn, gubbar. Vi tar SM-guld. Sitter i båten. Vi tar SM-guld. Kom igen bara.
Ska jag ge ett matchresultat? IFK-AIK?
Det behöver du inte göra. För att 1, det vet 3, inte du förrän...
borta vinst, enkelt.
Okej. Okay.
Ja, men nu pratar
vi... stannar där.
Nu släpper vi fotbollen nu. Nu släpper vi det. Vi går mot hockeysäsongen.
Jag ska inte gå upp mot 25 minuter. Jag ska bara lägga till en sista sak. Och det är, jag brukar ju klaga lite på supportrar, men jag var för några veckor sedan, 2 veckor sedan, på en hockeymatch och kollade... Nu är det lite pinsamt att jag inte kommer ihåg vilket lag... Jo, det var ju HV såklart. Det var Frölunda mot HV71. Och då lyfte man fram klubbdirektören där i Frölunda, gick ut och höll ett tal och en tyst minut om den Henrik där som en ung Frölundait som mördades uppe i Allingsås. Det var en händelse där att han var först försvunnen och sen visade att han har blivit mördad och en person sitter
häktad.
Ja, häktad,
just fan. Ja, just det.
Och då höll man en tyst minut och under den tysta minuten så vecklar även borta fansen, HV71-fansen, upp en banderoll med vila i frid och höll tyst under den här tysta minuten. Och det kan tyckas vara självklarheten, men jag tycker ändå det var fint. Det är så mycket känslor inblandat och vissa kan inte hålla sig när det gäller idrott. Men det var en väldigt fin stund där och att man visade respekt för det tragiska händelserna. Så att, all cred.
Vissa saker är ju liksom oavsett vilket lag man håller på och hur mycket hat det än finns mellan dem och rivalitet. Alltså i sådana här frågor, om man inte kan sluta upp bakom det, då är man ju... säger inte vad jag tycker om sådana.
Jag blev ändå glatt överraskad, kanske man inte ska bli. Men jag tyckte det var fint från alla parter där. Det var en väldigt fin stund där. Det hjälper ju inte den stackars familjen såklart, men det var ändå fint att man uppmärksammade så.
Har ni tänkt på att vi har spelat in nästan 30 minuter och vi har pratat en del elände, en del jobbiga saker som pågår och vi har ändå inte som har hänt och vi har inte pratat om terrordådet i Bryssel. Det har också
hänt.
Nej,
jag har inte kommit hit än.
Alltså det är helt sjukt.
Nästa del tänker jag, för nu är vi klara med en ganska lång incheckning som alltid brukar beröra de ämnena som ändå har varit. Vår incheckning blir ju att vi berör ju våra områden i polisen här. Men nästa är ju omvärldsläget och vi har ju kört de sista avsnitten har man på något sätt. Vi har ju lyft upp att det är så hemskt och mörkt och mycket som händer. Och det slutar liksom inte utan det hittar nya bottennivåer hela tiden. Och nu var det inte gängvåldet den här gången utan nu var det terror som drabbade oss.
Jag tyckte en aspekt på det som såklart det hände och det har ju gjort exempelvis att mig veteligen var det väl är det första gången man tog det beslutet, men det hänger ihop med dels omvärldsläget, den höjda terrornivån i landet, hotbilden, men även det som hände i Bryssel, det är att sista stora fotbollsderbyt nyligen och sen var det även några dagar senare jag själv jobbade hockeyderby mellan AIK och Djurgården i Globen, första av 4. Då hade vi ju poliser på plats i arenaområdet som gick synligt med MP5-erna. Och det är ju...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right?
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och det blev ju såklart att det var någon supporter jag såg på sociala medier att åh, titta, nu ska man sätta in MP5 mot supportrar. Det är ingen hejd på hur man ser på oss. Men det som så gladde mig då att jag vet, men vänta. Det är lågt hängande frukt och man blir trött. Men det som var så otroligt bra var att väldigt många i den här tråden gick in, även andra supportrar, sa, men det fattar du väl. Det har varit ett terrordåd riktat mot svenska fotbollssupportrar i ett annat land. De är ju här för att skydda att ingenting händer mot arrangemanget, den offentliga tillställningen. Så det var en väldigt stor, det vi själva kallar för self-policing i trådarna, ja, där. Och väldigt många. Så att det var väldigt, väldigt få som nappade på de här och bara, det var någon enstaka A-cab och var sjukt. Men merparten...
Fotbollsmördare.
Ja, men merparten var så att det fattar du väl själv, och det gladde mig. Och vid senaste, bara match 2 redan, alltså vid derbyt, så var det många som liksom berättade, de här poliserna själva, som hade kommit fram och sagt bara, fan, det här känns bra liksom, att händer någonting mot oss nu så finns det liksom kapacitet att agera liksom. Så att folk har ju ändå börjat förstå lite att det nya normala, om man ska uttrycka sig så, är ju det här. Samtidigt som det tyckte jag polischefen i, måste jag flika in igen, inför derbyt på hockeyn sa, polischefen sa att det är det här höjda terrornivån. Det ska aldrig bli det nya normala för oss. Vi ska vara vaksamma. Det är en skärpt nivå. Vi ska inte tycka att det är ett nytt normalläge och ranta runt lite avslappnat soft. Utan det ska vara höjd uppmärksamhet, avvikande beteenden, personer som sticker ut. Det är fan viktigt, för jag har faktiskt känner att man själv halkar in lite där. Ja, nu är det nytt så här. Nu går vi runt med MP5. Ja, men nu överdriver lite, men ni förstår vad jag menar. Utan en höjd terrornivå, det innebär ju att det ska vara en höjd vaksamhet, skärpthet och uppmärksamhet hos poliserna. För det är vi som ska ta upp, dels upptäcka helst, och även ta smällen när det sker.
Vad har det med, det mycket planering och samverkan med andra som vi samverkar med? Det var ju säkerhetspolisens budskap där när terrornivån höjdes, att det var inte just mer liksom vapen och att man ska inte vara på gatorna, utan det var en uppmaning till myndigheter att se över säkerheten på olika sätt och samverka och prata mer och det, skaffa information.
Och det här med fotbolls- och idrottsevenemangen och offentliga tillställningar, det är ju ett svar på det. Och jag menar, sen långt även innan 7 oktober så har vi ju, jag skulle säga sen terrornivån höjdes, har vi ju exempelvis i Stockholm en kapacitet dagligen just med försäkringsvapen som ägnar sig att kunna respondera åt om någonting händer, skapa trygghet, riskminimerande, höjd kompetens ifall att...
Och det har ju ökat i alla arrangemang, skulle jag säga, att man har med sig det mer och man pratar om det mycket. Vi pratar om det rent i den dagliga verksamheten och snäpper upp oss där.
Men håller ni med inte om att polismyndigheten har ju varit lite så här, i alla fall hos oss, bekräft om jag har rätt eller fel, att det har varit lite så här ibland så här, lite så här ängsligt och lite så här halvdant. Ja, vi ska ha MP5-erna med, men de ska ligga i bilen. De ska inte synas. Och då bara, ja, men vad fan om det kommer någon och börjar skjuta hejvilt, ska vi springa tillbaka till vår bil då och få fram dem? Man har inte liksom velat ta det här, ni vet, det här bärande beslutet. Som ju faktiskt...
Ja, men det finns en skillnad. Ni kör öppet bärande. Vi kör dolt hela tiden.
Vi har inte kommit dit ännu.
Men det här tycker jag är, det här är så typiskt Stockholm vs Göteborg. Alltså, Stockholm kör lite mer all in och vi är alltid lite mer försiktiga och lite tillbakadragen. Sen så säger inte jag vad som är rätt eller fel.
Jo, men Peppe, vet du vad? Vi har kört, det är först i år som vi har börjat köra så. Innan har det varit så som du beskriver, att de ska ligga dolt men finnas med. Men sen det är offensiva regionala insatsledare och vakthållare i fält som har sagt, nu tar vi bärande beslut. Det här måste göras till en normalbild för medborgarna. Inte som ett normalbild som att det är hot överallt, men utan en normalbild att händer något så finns det en kapacitet där ute att kunna agera snabbt och fort med beväpningen.
Lite för att motverka terroristernas syften är ju skrämma, det är ju en del i terrorlagstiftningen att skrämma befolkningen och påverka, och kan vi motverka det lite genom att skapa mer trygghet så har man ju tagit bort eller bidrar till att minska det benet lite grann i alla fall.
Jag syftar inte bara på just bärandet, utan det är allt ifrån övertid, alltså jag ser ju hur mycket övertid som skickas ut i Stockholm, och jag vet hur återhållsamma vi kan vara i vissa delar, detsamma gäller bemanning inför vissa matcher, alltså ni vräker på ett helt annat sätt än vad vi övriga gör, och jag kan tycka att det är det är inte fel, och jag förstår inte varför vi inte vågar på samma sätt, eller vågar, vill
Det håller jag inte riktigt med, inte, jag håller med dig. Nej, men just eftersom jag själv är med och begär resurs, eftersom jag är insatschef i olika matcher och så vidare, så jag tycker de lyssnar på när jag vill ha den resursen. Ja, kör du, Victor.
Och jag tycker, nej men jag vill ge dig lite rätt, Martin. Därför att Stockholm har varit lite så här, det här är min bild, och absolut inte, det finns många säkert här i polisdistriktet som inte håller med, men jag har varit lite så att Stockholm har varit lite så att fram tills det här året att men man begär inte hjälp så gärna, utan vi ska lösa vårt eget, vi skickar gärna hjälp hit och dit när vi får begäran, det har varit aldrig vad jag vet avslag när någon har kommit in, kan vi få SPT, kan vi få Rimfrå hjälp, så här, men det har varit lite så här, vi begär inte hjälp, men nu begär man in hjälp, och det är just, jag menar, jag knyter an till det jag sa innan, att jag har aldrig sett så mycket poliser från hela landet som är hjälper till, på gott och ont. Mm. Men det är bra. Varför ska man hålla på liksom så här, vi löser ut vårt eget, vi löser ut vårt eget. Det finns väl inget självändamål i det, att man ska lösa ut sitt eget, om man märker att fan, personalen går ju på knäna, vi mäktar inte med. Begär hjälp. Det ska inte präglas av någon så här löjlig stolthet eller så här, ja, vi är största i landet, vi ska klara oss. Nej, det är en ny verklighet, det funkar inte så.
Nej, absolut. Där måste, i Stockholm, det är ju extremt. Där måste man ju se till långsiktighet och ha en långsiktig...
Och jag tycker man har börjat med det nu. Äntligen, man säger så.
Och jag tycker det är bra om tillskjutande resurser som kommer att hjälpa till och ta det akuta dagliga, och att man från Stockholms sätt försöker bygga upp den här basen som vi har blivit bra på i Göteborg, och vara nära och ha ut områdespoliser och bygga upp massa kunskap. För det sämsta är om man försöker få tillskjutande personal att skaffa kunskap, sen försvinner den ner till sina respektive områden igen, så förlorar man den hela tiden.
Och då igen, så här, ett tydligt exempel på precis det du säger är, som Stockholm fattat liksom nu i oktober, liksom saker exploderat med bevakningar av allting, demonstration, allting. Då har man insett ändå att ja, men vi kan ju inte tvinga in alla utifrån söderort i Stockholm, västerort, norrort, som har enorma problem med sprängningsskjutningar. Kommer alla de poliser in här och måste vakta ambassader, måste vakta judiska, palestinska objekt, vad det nu är, då tappar ju de i sitt distrikt. Vi måste ta hjälp av landet. Ja, och då kommer givetvis någon säga så här, ja men vad bra, då kan ju landet släppa allt sitt och åka och vakta. Nej, ni förstår, det finns ingen riktigt win-win. Absolut. Här. Men
nej. Men, jag tycker det är bättre att ta sådana uppdrag än att försöka vara ute och lära känna gängkriminella, för den kunskapen
du
bara
helt rätt,
försvinner liksom, iväg
igen. Och det är bara som att skicka ut mig i orten, bara jobba mot det grova buset. Ja, skulle jag säga. Liksom, så här, och börja bläddra i bildspel och sånt här. Man ska ju såklart låta de som har hem, alltså som lokalkännedomen, det lokala buset, den lokala problembilden, de ska jobba mot det. Det ska inte komma in någon inseglande och bara, hepp! Utan man kan hjälpa till, som du säger, med bevakningar, demonstrationer, IG-jobben. För det kan alla poliser över hela landet, skulle jag säga, kan ta ett IG-jobb var som helst. Peppe skulle kunna ta ett i Kiruna, jag ett på Visby. Ni, ja, ni fattar.
Ja, men precis. Det är sådana där vi behövs, så vi ska ha kvar kunskap, så måste man bygga det med lokal personal. Så är det helt,
och där för att summera, har vi blivit bättre i myndigheten.
Ja, jag tror det också. Man har lärt sig lite av sina misstag där.
Ska vi skicka in en liten sån glädje i det här med bemanning?
Att varsågod. Kollegorna, istället för en semesterresa nästa sommar till norra Tyskland, så kommer man kunna åka till Thailand eller Antibes eller någonting. Man drar in så mycket övertid nu, så att vi kommer skicka poliserna längre bort och till lyxigare ställen.
Ja, jag skulle säga att vissa kollegors bankkonton kommer bli större och mer påfyllda. Å andra sidan så tror jag inte att det här kommer att lugna sig på ett bra tag, så de kommer ju andra sidan inte heller få semester. Så nej, de kommer inte åka till Thailand i någon månad. Men något som är positivt är att, eller positivt, det är ju skrämmande att det är så, men Stockholm, region Stockholm, har ju för första gången sedan 2015 nu faktiskt blivit fler poliser än 2015. Nu är ni ju plus ett 60-tal, så ja, håll.
Jag bara undrar, var är de? Nej då.
Nej, det är, men det är också skrämmande. 8 år efter den stora omorganisationen, då har ni egentligen också börjat gå plus.
Men man ska också säga, jag är absolut ingen vän av hur omorganisationen blev, men jag vet att kritikerna sa 2015 att, eller försvararna sa, se på det här landet, vilka det nu var, det tar 8 år innan det har satt sig, det tar så lång tid. Det sa faktiskt de som försökte försvara, att man måste liksom, det tar, och så kom de här liknelserna att det tar lång tid att vända en båt och hitta ditan, och ja, ni fattar.
Men just bemanningsmässigt så är det ju bara Stockholm som inte har blivit fler, så det har ju inte med själva omorganisationen att göra, utan det handlar ju om mycket andra grejer. Men ja, så där fick jag in lite statistik också.
Ja, bra, ja, Peter. Mycket bra, Peter.
Statistik är bra. Då fortsätter vi, och nu är det verkligen, det är nattpodd, och i vanliga fall så hade man ju legat halvdäckad med huvudet mot skrivbordet här, men nu fick jag vet att ni kommer bli avundsjuka nu, men jag, tack vare vår sponsor här, så fick jag faktiskt en provlåda med riktigt, riktigt, riktigt bra kaffe från Kaffegrevinnan, eller som företaget heter då, Kaffegreven. Men vår kontaktperson kallar vi ju för Grevinnan såklart. Kaffegreven har levererat grymt kaffe. Jag öppnade, jag klippte upp den här påsen med, det var hela bönor. Jag klippte upp påsen och den här doften som kommer ur den påsen. Herregud. Allt handlar ju sen bara om att försöka omsätta den doften och få ut den i drycken. Och jag tror jag lyckas. Jag har en ganska bra kvarn. Jag malde kaffet och det vet, spreds den här doften i huset. Så att man vill bara dricka. Och nu har jag sparat lite sånt kaffe och drack lite kaffe här till lagom till podden. Och nu blir man ju pigg. Det är ju snutkaffe i sin ädlaste form. Fantastiskt bra.
Det skulle man haft här på sitt bord.
Ja, det får vi ju fixa upp till Stockholm här, såklart. Det blir ju inga konstigheter. Tackar. Kaffegreven kan ju leverera överallt, tänker jag. Och vi tackar ju dem återigen för att de stöttar oss och för det magiska kaffet. Man tankar ju inte sin bil med skräpdiesel eller skräpensin, va? Och lika lite ska man tanka sin kropp med skräpkaffe, utan man ska ha kvalitetskaffe från Kaffegreven, såklart. Och vidare då till lyssnarfrågan. Och först tänkte jag hoppa över för att spara tid där, men hoppa över hyllningarna, men ibland måste vi måste ta med våra hyllningar. Och här har vi en lyssnare som skriver här: älskar er podd, lyssnat igenom alla avsnitt på en vecka, och oj vad mycket jag skrattat åt er härliga jargong och dynamik emellan. Fortsätt så, ni är grymma, speciellt när ni berättar anekdoter från jobbet, gärna mer stories som ni har. Får vi försöka fixa. Jag är ju halvdement. Man kommer ju alltid ihåg massa bra grejer på jobbet, men sen glömmer
man förtränger helt enkelt för att överleva.
Ja, man gör det. Och sen fortsätter hon då att berätta att hon jobbar som förskollärare och barnen 4-5 år leker ofta tjuv och polis. Men om hon hör barnen då prata, så förknippar de ofta polis med att man skjuter tjuvar och dödar. Och hon undrar, vart kommer det ifrån? Och hon berättar att hon förklarar för att då polisen hjälper människor och är snälla, att vi använder handbojor på tjuvarna och att vi använder pistolen. När vi gör det så använder vi den i försvar. Hon önskar lite tips på hur man kan i förskolan då beskriva och förklara yrkesrollen för barnen så att de ändrar sitt synsätt och får förståelse för vilka superhjältar polisen är. Och det är väl inte bara förskollärare tänker utan till andra som pratar med barn om polisen. Vad man ska säga. Och om jag får lov att stjäla ordet direkt så är det ju lite det här klassiska. När man stöter på någon som har barn med sig och så säger de oj, akta! Här kommer polisen, akta så de inte tar dig. Det är ju en sån vanlig grej som man annan så här pappaskämt som man drar när man ser polisen. Och det kan ju faktiskt, man ska inte ta det för allvarligt, men det kan ju skapa en situation om barnen försvinner eller det händer någonting, att man inte vågar söka hjälp från polisen för att man tror att polisen är de elaka som tar den. Och där är ju direkt tips som vi brukar säga att så ska man inte säga, utan ser man polisen så ska man ju säga såklart att händer någonting så gå till dem, de är trygga och hjälper och är snälla.
Jag har faktiskt haft ett ärende med en lite försvunnen kille och vi letar ju för fullt med x antal bilar och var ute till fots och sådär och hittade honom efter många många timmar. Till slut så hade han sprungit och gömt sig och då frågade mamman sen efteråt att men varför sprang du inte fram till polisen när de sprang runt och ropade efter dig? Nej, och då säger han någonting i stil med att ja, men ni har ju sagt att om jag inte är snäll så kommer polisen och jag är ju snäll nu. Alltså det blev så här helt galet så här. Klassiskt. Så han var liksom inlärd och inmatad i att nej, polisen ska man inte gå fram till. Så för honom blev det ju helt kajko upp i järnkontoret. Och vi la rätt bra många timmar på det där. Sen kanske det säger mer om hur dugliga eller odugliga vi är på att leta efter människor. Men nej, det där hade kunnat blivit en betydligt mindre insats än vad det blev. Så sluta och håll på med sånt där om ni är föräldrar. Och sen tycker jag också att här kan vi såklart bli bättre på att förmedla bilden av vilka vi är och att vi faktiskt är generellt sett bra människor och trevliga att ha att göra med. Och det gör vi enkelt genom att vara ute i förskola, på lågstadiet, mellanstadiet, gymnasiet, över tid. Här har vi har ju lyft det flera gånger, vi har ju prioriterat bort det här. Och det fattar jag inte i den tid vi lever i just nu. Ja, vi har mycket att göra, men tisdag förmiddag, säg inte att det är fullt upp. Det finns all möjlighet att prioritera.
Jag ska ärligt säga, jag har 3, 4, 5 nu kollegor, nya kollegor på IGV som vi drunknar ju sådana förfrågningar från skolorna. Vi hinner ju inte med hälften, men där har jag liksom en grupp nu som har anmält sitt intresse. Så varje gång jag får en förfrågan, eller vi kommunpoliser får en förfrågan, så brukar vi portionera ut den till dem. Och det dröjer inte 2 veckor innan den skolan som vill ha besök får det besöket. Jag vill bara skicka med, ja det är så otroligt bra, de är så otroligt värdefulla. Och jag vill bara skicka med att jag tror att det är en del av samhällskunskap eller samhällsorientering. Om man ser det på det sättet som förälder eller som pedagog runt omkring barnen, så är det den bilden man signalerar av polisen till barnen. Det ska egentligen vara samma bild som skolan eller socialtjänsten eller sjukvården, att det är olika typer av servicefunktioner. Alltså de är till för dig, för ditt bästa, fast för olika fall. När du blir sjuk så är det sjukvården, när du blir lärare kunskap så är det skolan, och när du behöver hjälp av något slag så är det polisen. Men här finns det ju kategorier människor som har olika grader av förtroende och tillit till polisen. Och där vi har uppförsbacken, där behöver man ju vara ännu mer närvarande. För ibland så kan det vara så att det räcker att en förälder säger till ett barn att när polisen ska du inte vara rädd för. Och sen är det bra. Men sen växer man kanske upp i ett område där föräldern kanske inte vill att du ska vara rädd för polisen. Men så säger syskonen en annan sak och kompisar en annan sak. Eller pedagogerna säger att du inte ska vara rädd för polisen, men föräldrarna säger en annan sak. Och det där bottnar egentligen någon slags samhällstillit. Och då blir det en liksom djupare fråga än att man bara inte ska skrämma barn. Men förtroende är ju det som våra myndigheter vars legitimitet bygger på, förtroende och tillit. Och där finns det ju faktiskt lite att jobba på vissa områden hos polisen.
Det är verkligen. Och det är ju, jag tycker, en uppmaning att har man ett barn som kanske man känner att de blivit oroliga för polisen, antingen om man är förskollärare och märker att det är en konstig inställning, eller som förälder, hör av gärna av till polisen. Det är inte omöjligt. Man kanske tänker att polisen kommer aldrig ha tid, men man kan skicka in en förfrågan via nätet, eller om man träffar på en polis och kom fram och pratar med oss och försökt. Det lilla kan ändra väldigt mycket. Jag tror det är jätteviktigt.
Och där kan jag nästan flika in att det är bättre att ta en kontakt med en individ eller en kollega på stan än att skicka in en formell förfrågan, för då landar det någonstans där man känner att nej, det går inte att prioritera. Däremot om man skulle söka upp någon av oss, ja men vi prioriterar vår egen arbetstid i mångt och mycket. Och vi är flera stycken som med glädje tar de här besluten eller besöken. Så min uppmaning, prata med de poliserna ni träffar, då, där är det störst chans att faktiskt få ett besök.
Jag har ju själv varit i både på dagis, det var via en vän, och liksom stått för en dagisklass då. Då handlar ju mycket om att vi vet att de vill klättra in i bilen, och man hade med sig polisbussen och, så här, och man sätter på sirenen och de tycker det är roligt och sådär. Sen har jag varit i två av mina döttrars klasser liksom, och den ena, de gick ju ettan, och då var det mycket så här, åh, de var väldigt förlägna och de är intresserade och så här. Och sen var jag i årskurs 6 på mellandotterns, och då blir det lite mer, vad ska man säga, inte vuxna, men lite mer så här frågor som inte handlar om, har du skjutit någon? Och så där, så att, och det ger väldigt mycket. Och lärarna är ju otroligt nöjda efteråt och säger, jag kan inte komma tillbaka och så där. Men det, lite är det att jag har ju liksom förhandlat fram, ja men det är min dotters klass, kan jag åka liksom? Och då är ju chefen, ja det kan du, fast det egentligen inte är ditt område. Men det är oerhört viktigt. Jag minns ju själv skolpolisen man hade, Torsten Timon i Falun liksom, när man gick på lågstadiet. Och det kommer ju alltid med, bara du skjuter någon. Men sen blir det ju faktiskt lite bättre diskussioner. Så att, ja.
Mm. Vi behöver bli... Hur lång är du? Hur stora fötter
har du? Ja, i ditt fall. Där får man ju lyfta ut takplattorna så att du kan stå upprätt. Men det blir ju liksom... Ja, men vi behöver bli en mer normal... Ja. En, vad ska man säga? En daglig, eller i alla fall normal... partner i skolan, utan att vara liksom bara ditkallad när det är elände och tok. Liksom.
Verkligen. Jag tycker det är en uppmaning till alla poliser som jobbar i yttre tjänst. Passa på när ni är ute och bara rulla. Man behöver inte avvika från sitt område, men rör man sig i ett område, bostadsområde, och ser ett dag eller någonting, kliv ut bara 5 minuter och säg hej och prata lite grann. Det gör så mycket i deras liv och bidrar mycket och hjälper poliserna.
Så minns en gång nu när, det här är ju några år sedan, när vi stod hade nykterhetskontroll. Ja, ni vet, utanför en skola liksom, Södermalm. Och så kommer ju en sån här liten dagisklass knatande i sina västar, ni vet. De håller varandra i så här rep och går så här liksom.
Så gulligt, så
är
det
inte klart. Ja, de är så här, och så är de 4-5, så de kan ju prata så här. Så jag så här, höll jag på att blåsa en person liksom. Ja, blås här, ja det ser bra ut. Så jag såg att han tittade bakom mig, och då såg jag så här... att en liten så här tjej hade stannat upp i det mitt i ledet, du vet, och det blir så här elefanterna när de liksom så här Djungelboken, de krockar och så står och tittar, så är bara, är han full gubben. Ropar hon till mig liksom. Jag bara, nej, det var han faktiskt inte, han får köra vidare. Ja, bra, och så går de vidare liksom. Det är väldigt roligt, ändå har de ändå snappat upp något.
Med all tragik och alla hemskheter vi är med på jobbet, så behöver man, våra själar behöver de där stunderna med de små barnen.
Det behövs.
Gör att man får lite hopp om livet.
Man mår ju bra där efter ett sånt besök, det gör man ju. Men, men ett tips då, om man nu ska besöka framförallt en förskola. Gör inte som jag gjorde när jag var rätt så ny i tjänst. Jag åkte till en skola. Och sen så vill ju alla in i polisbilen. Och så sa lärarinnan, ja, undrar hur många man får in i bilen. Ja, det får vi väl testa. Det var ju bara det att jag tänkte inte på att det var lite regnigt och lerigt ute. Varpå hela den här förskoleklassen skulle ju, de var ju inne i den här bilen. Jag kan säga att vi hade lera högt och lågt. Det var tomme fan med skit i taket, på väggar, på... inte väggar, men taket, i sätena, uppe på instrumentpanelen, högt och lågt. Tänk efter före. Det där gör man ju inte om igen. Eller inte jag åtminstone.
Jag gjorde även misstaget och var inte helt alert. Så plötsligt hörde jag, som tur var det bara på lokalkanalen, så hörde man en liten röst, hallå? I radion så hörde man någon radiovis svara, va? Vem sänder? Jag var tvungen att fråga, nej, det är kyttigt, det här ska vi låta vara liksom. Man måste vara med där när de kommer åt radion. Just det där, hallå?
Jag har haft några kompisars barn som var på besök i polishuset på Hisingen en gång och var ute i arresten. Då har vi lite så här överfallsknappar, överfallslarmsknappar på lite olika platser. Även om man skulle falla till marken så finns det ju på väldigt låg höjd, i golvhöjd, överfallsknappar. Och naturligtvis var det ett barn där som, eller ena barnet där som böjde sig ner och såg ut att vara på väg att trycka på knappen där. Så att jag var snabbt framme, trodde jag, och hejdade. Men det dröjde inte många sekunder utan det stormade in poliser och resten där för att avvärja vad de trodde kunde vara en farlig situation. Men det var ju barnet då som naturligtvis tryckt på knappen. Så att man får vara försiktig både i bilen och på stationen där. Det finns många roliga grejer för barn att komma åt. Och apropå tokigheter som kan ske, så inför stundande Halloween här så har vi en liten uppmaning och påminnelse om att det inte är facit att när ni har tagit fram er fantastiska utstyrsel med läskiga masker, stora svärd eller vapen, blod rinnandes från mungiporna, så gör inte färdigt den utstyrseln redan innan ni tar spårvagnsresan genom hela stan till festen. För då kan det hända så att det kommer poliser som får larm om ett stundande terrorbrott eller grov våldshändelse och placera er på marken med ansiktet mot asfalten. Så spara gärna det värsta sminket och göm vapnena tills ni kommer till den här festen. Eller hur säger ni andra?
Jag skulle säga så här, ett tips. Gör inte som en dum jävel gjorde, att gå på kalaset med en riktig yxa på axeln. Det kan väcka...
Det är inte heller facit.
Det är inte facit. Och det var jag. förvisso innan jag blev polis, men det väckte uppmärksamhet och jag tyckte att vadå, jag är ju Jason. Ja, det tyckte Faluns polispatrull att det skiter vi i. Det var inte bra. Och jag, som du säger, jag hade nyligen ärende, det har ju börjat så smått. Och när vi spelar in där har det absolut börjat. Och ja, men folk som tycker att det är lite käckt att springa med vapenattrapper och handfängsel och så här. Och det kan låta harmlöst och tänk på det här, men de här tiderna så är folk extra vaksamma, såväl allmänhet som poliser, på att är det beväpnade människor ute som syns på gator och torg, ta sig på största allvar. Ja, men det är ju ungdomar. Ja, och de som utför mord har vi sett i gängkrigen är ungdomar. Ja, så det finns inga förmildrande omständigheter att skämta bort, som jag i och för sig gjorde just, men att springa runt på stan med en attrapp eller så här, utan tänk er för. Och vi har ju pratat om det här förut också, det blir extra aktuellt nu när det är Halloween, men det gäller såklart ogenomtänkta svensexor och alla de här sakerna också, liksom att det ni gör på stan kan uppfattas liksom som ett skarpt läge. Och det går inte heller att skälla. Det är inte det att folk ringer in och larmar som är problemet. Det är jättebra. Folk ska ringa oss. Utan det är folk, de som är obetänksamma och springer med sin lilla picador från High Chaparral eller vad det kan vara och tycker att det var oskyldigt. Det uppfattas inte oskyldigt av någon som ser det från 20 meters håll. Utan de larmar och säger nu är det ett rån. Nu är det någon som tänker skjuta folk. Och det behandlas därefter. Skarpt.
En spaning på Halloween-trender, det är ju att de brukar spegla social, eller sånt som trendar på sociala medier. Och det som trendar på sociala medier...
Det känns inte så bra, nej.
Nej, och en sak som trendar rätt hårt på sociala medier de senaste månaderna är ju den här pågående brutalt dödliga konflikten vi har i Sverige mellan de här två olika nätverken, Foxtrot och allt det här. Att folk liksom... Jag ser absolut att folk kommer kunna klä ut sig till de här olika karaktärerna och klä sig i olika ringar och attiraljer och vapen och allt sån här skit. För det är ganska stort på sociala medier att spela ett spel. Och det är liksom precis samma sak där. Så Victor sa det ganska bra, jag behöver inte fylla på, men trenderna på sociala medier spelar roll liksom.
Yes. Var inte dumma. Tänk hur det kan uppfattas av andra. Och var försiktiga. Med det så börjar vi nog närma oss slutet för det här avsnittet. Jag vill bara en liten extra uppmaning till er lyssnare att när ni känner nu ni sitter där med ert morgonkaffe på jobbet som smakar blaskigt och tråkigt, så känner ni, ska det vara så här?
Det behöver inte vara så.
Det behöver absolut inte vara så. Ni går raka vägen till er chef och så säger ni att genierna på Hur var det här då podden har berättat att det finns något som heter Kaffegreven som levererar kaffe som smakar gott, som ger energi och ger ett bättre arbete på dagen. Och vi byter till det så kommer vi få mer lönsamhet och allt blir bättre.
Får jag bara avsluta med en... De pratade att de vill ha anekdoter och lite så här roligt. Och jag fick med en... Eller saker som har hänt i jobbet. Och jag fick med en berättad idag som jag ändå tycker var väldigt rolig. Apropå även det här med vapen spelar an på. Och aspiranter och nya poliser. Och då... Då var det en aspirant de hade
man bara skratta åt sitt egna skämt innan man ens har dragit
det. Bra, det
nej, men det är inte så bra, men jag tycker det är väldigt bra, men det är för jag är störd. Men då, ja, de hade fått så här att de skulle göra en husrannsakan och sen person och så fanns det så här tips då att den här personen gömmer vapnet i kudden i örngottet liksom. Ni vet, kör ner så här fanns stod det i underbett, så att de gjorde husrannsakan och de letar och hittar såklart ingenting, och aspiranten höll på där noggranna som de är, och det är ditt och datt och vända på, här var ett kuvert, nej det var inget, så ja ni vet. Och så frågar instruktören till sist bara, ja, känner du nöjd eller? Ja, jag är nöjd. Ja, har du letat ordentligt i sängen då liksom? Ja, det har jag gjort. Ja, det är bra. Jag bara kollar för säkerhets skull. Och så lyfter han ju på kudden så bara rasar ut en stor jävla pistol.
Nej, fan.
Och så liksom säger aspiranten bara, ja, va? Och så, men aspiranten, nej det är lugnt, det var mitt tjänstevapen. Jag skojar lite med
det. Det var fan elakt.
Han stoppar in sitt eget vapen. Jag tänker det igen. Det är kul. Ja, personen kunde ta skämtet som du var. Men det är jätteroligt.
Och hade vederbörande druckit sitt riktiga kaffe så kanske han varit lite mer alert. Eller vad tror du?
Ja, då hade han varit mer alert. Vaken. Kaffegrivinnan.
Ja, exakt. Med de kloka orden från Viktor så är detta avsnittet faktiskt till ända. Och vi hoppas ni gillar det. Inkom gärna med lyssnarfrågor. Har vi glömt påminna om kanske. Men hur var
feedback
det här då?
Feedback och synpunkter.
På Instagram där så kan ni nå oss. Vi ser gärna fram emot era synpunkter och tips och frågor. Så lyfter vi dem här i programmet. Så vi önskar er att ni har det jättebra. Och vi hörs igen. Tack för idag. Hej!
Tackar! Tackar!
Hej! Let's be careful out here.
Jo, hur var det här då?
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.